Välkommen till Skogsfredag igen. Veckan går fort. Idag är den 9 december, vinterdag. Det är poddavsnitt nummer 143. Fredrik, vart är du någonstans? Pulsar du i snön eller?
Ja, jag pulsar i snön. Jag är ute på lite äventyr idag. Det var lite mindre snö här faktiskt. Vi vaknar ju med drygt 30 centimeter eller någonting sånt där, gissar jag, i Säffle. Kom i natt. Så... ja, det var ingen höjdare kan jag säga. Men jag är ute på resande fot idag, så jag stannade till, eftersom man är skogstokig, så blev det att stanna till utanför Vänerplaj i Otterbäcken. Så där får det podden från idag, ja, från min sida.
Okej. Ja, nej, men det är väl ett ställe som ligger lite på önskelistan att gå in och göra lite reportage på också.
Ja, det har faktiskt varit på gång, men det har inte blivit av. Jag har haft kontakt med vdn här på Vänerplaj, så vi skulle göra med någonting, men sen så rann det ut i sanden. Men absolut, det är ju jättespännande. Ja. Hur roligt är det inte att sätta filmkameran på räck när de svarvar en stock?
Ja, man det, jag har sett det en gång för länge, men det är jättelänge sedan, så det har hänt en del sedan dess. Men det var bra snurr på grejerna. Men det är en av, det finns bara 3 skivtillverkare i Sverige. Ja. Och en bara som gör plywood, det är ju Otterbäcken, och sen så finns det 2 spånskivtillverkare, Ikea i Hultsfred och vet du, de bygger lite eller uppe i Jämtland som gör golfspånskivor. Ja. Det finns faktiskt en som svarvar granfaner, men som inte gör egna skivor, men som säljer det till golvtillverkarna som underlag. Men det är en stor brist i Sverige, det borde vara många fler skivtillverkare.
Ja, definitivt. Det skriver jag under på.
Så... i denna växande byggera.
Ja, visst. Det är ju lite någon form av, kan man, jag tror, en kusin till LVL på något vis. Kan man inte säga det?
Ja. Jo, men
en äldre kusin.
En äldre kusin, ja. Jag tror att jag skrev lite på i skogen om skivmaterial, för då grävde jag rätt mycket om just plywood och annat. Och plywood är ju extremt gammalt. De hittar ju plywoodliknande strukturer i de egyptiska pyramiderna.
Ja.
Där man har krysslagt olika lager. Men annars är det väl som vanligt när det gäller sånt här, så är det väl jänkarna som kom på det i industriell skala i slutet på 1800-talet någon gång. Eller
det var så.
Början på 1900-talet, de började göra kryssfaner.
Ja, precis. Så är det nog.
Det är ju en viktig skillnad mellan plywood och LVL är att plywood, så lägger man ju varannat lager, eller varje lager. Man alternerar ju riktningen på lager, fiberriktningen.
Mm.
Så att man får ju styrka åt alla håll liksom.
Jo.
Det är ju att plywood blir extremt stark fram till vikten. Men vid LVL så lägger man alla längsgående. Så att man får all styrka på längden.
Mm, precis.
Man använder bärande.
Ja.
Men plywood är trevligt material.
Ja, det är det. Väl oftast tyvärr förknippat med att vara ganska dyrt. Och alltid var det lite dyrare än OSB och allting sånt där. Men väldigt trevligt material är det. Men tyvärr så kom jag inte in på området, för det var en bom här som man var tvungen att registrera sig på något vis, och det kändes ju lite väl ambitiöst för ett poddavsnitt, oanmäld.
Ja.
Men jag såg i alla fall att det var rejält med kubbadrom på plan här.
Ja.
Det var väldigt mycket.
Är det granstock de mesta, eller?
Ja, det är ju grov gran skulle jag vilja säga, rotbitar, rejäla doningar. Fast kort,
vad tar de för dimensioner?
Det vågar jag inte svara på, men upp till metern gissar jag.
Ja.
Skulle jag tro. Det går nog in i svarven.
Ja.
Och där blir nog, kan de skjuta iväg ett skit över hela Vänern över till Karlstad nästan, med en sån.
Ja, det är många meter på en sån. Nej, men de måste ju ha fått en hel del, för de tar väl sånt som är grovt enbart i princip. De har väl de minimimått.
Ja, jag tror det. Men det är väl så enkelt, så att ju cleanare du har, desto mer omständligt blir det ju i processen.
Ja, det blir ju lite material från varje stock jämfört med det går upp i diameter.
Ja, visst är det så.
Ja.
Så nej, men det är spännande.
Men det var inte därför du var ute och åkte, för att du skulle in på Vänerplay?
Nej, jag vet inte riktigt vart det är, men det är här i Faggorna, det är inte jättelångt härifrån, så ska jag träffa Rottne idag faktiskt, för de ska, nästa vecka har de en maskinvisning här, Och då fick vi möjligheten att komma hit och filma lite innan. Så förhoppningsvis hinner jag skriva och lägga ut en blänkare om detta innan tisdag också. Men det var väl ganska stora nyheter. Jag vet faktiskt inte om man får säga det, men det tror jag får. Det spelar ingen roll. Första rottneskotaren med kranspetsstyrning. Och det har ju i och för sig de andra tillverkarna. Så det är ju ingen mega nyhet. Men första rottneskotaren med kranspetsstyrning. Och de ska visa det här i gallring då, så det är en... Jag tror det var en F11 och en H8 tillsammans då, så båda två ska köras med kranspetsstyrning.
Ja, okej. De har kranspetsstyrning på H8 också då till och med.
Ja. Ja, men det var förra gången jag var ute på vift åt det här hållet och poddade ju från Karlstad. Då var det ju, då gjorde jag en grej på den H8 med kranspetsstyrning.
Ja, okej. Det var E-versionen eller?
Ja, precis. Så det finns väl som tillval där då. Så vi får försöka, får vi se om vi kan kolla på kranspetsstyrning i drift med båda idag då. Med lite tur.
Ja, nej, men det är kul att komma ut och se lite maskiner. Det är alltid trevligt.
Ja, visst är det. Definitivt. Så sen var det tur här då, för här är ju bara några centimeter snö. Annars kan det bli rätt jobbigt med sådana filmstationer när det blir...
Det är inget roligt att filma när det ryker snö högt och lågt.
Nej. Och pulsa runt i. Det är ju inte heller någon höjdare med utrustning och alltihop.
Den tappar någon mick eller något i snön där, så kan den inte åka dit i vårna.
Ja. Så, ja, nej, men så är det.
Ja.
Men det blir nog bra, det tror jag.
Ja, men det ser vi fram emot. Men, nej, men annars har det ju blivit väldigt mycket vinter. Det är vinter i hela landet, så nu går det väl åt bränsle, så det skriker om den. Kraftvärmepannorna går för fullt nu för att producera både el och värme, så att nu tar det på grothögarna.
Ja.
Gör det.
Personligen tycker jag ju inte att det är någon bra. Det är, ur flera aspekter faktiskt. Jag vet, det kommer med åldern. Men snö är ju ingen höjdare. Kyla är ingen höjdare. Och nu har vi ju energikristider. Så nu var, så fort, nu var det ju lite tur igår. Snön började igår, så blev det -2. Men annars hade vi -12 hemma igår morse. Och då går det åt en hel del pellets som jag eldar med. Och det är ju rätt dyrt nu faktiskt.
Ja, nej, men det är ju jobbiga tider, både elräkningar och annat. Några som inte är rädda för elräkningar är ju Skogsstyrelsen. Jag har sett, jag bor i Jönköping och de har ju ett nytt kontor här. Vi har ju gnällt på dem att de inte har byggt i trä. Det finns inte en träpinne. Jo, där ligger några gamla lågor på ett sedumtak tror jag utanför.
Ja.
Men det är ju sten och betong och plåt och glas.
Ja.
Och glas kan vara svårt att klara sig undan även om man bygger i trä. Men det är ju inget träbygge, om man säger så, utan Skogsstyrelsen och Jordbruksverket som huserar i samma hus. Och det jag har sett nu när man åker när klockan är 5:30, för det här är ju ett maffigt kontor där man har en hel väg mot norr där det är fönster från golv till tak, så man ser varenda kontorsrum med tittskåp där ungefär.
Ja.
I 7-8 våningar. Och när man kommer där 5:30 på kvällen så lyser det i varenda rum i hela huset, och det är inte en käft där inne. Och det känns ju rätt otidsenligt. Man kommer inte Komatsus, deras fantastiska kontor med trä från golv till tak. Går man in i ett konferensrum så tänder sig lampan, går man ut så släcker sig lampan. Det är 2022 liksom, hur kan man bygga ett kontor utan att ha lite styrning?
Ja, nej, funderar man på. Det blir ju lite fel. Och speciellt kan jag tycka i de här tiderna också då. Nu kanske det är fel på timmen. Så det kanske är styrt åt det hållet, det får vi nästan hoppas. Men det är ju väldigt viktigt just nu att när de här energipikarna är, att vi håller igen, att alla håller igen. För det är då som priset sjunker något hejdlöst.
Ja, och det här är ju då liksom mellan 5 och 6 på eftermiddagen någon gång där, så kör de fullt blås på alla lampor i hela huset.
Ah, det borde vara stämningsbart.
Det är lite så. Ja, det borde ju... Och just att det är så uppenbart, för det är en stor lysande glasväg rätt in mot hela Jönköping liksom. Så det är lite så.
Ja.
Vad är det vi säger? Gör om och gör rätt?
Ja, det får vi säga. Definitivt.
Ja. Ja, nej, men du, vad ska vi prata om idag? Har det hänt något sen sist?
Ja, fast jag är lite nollställd just nu, för jag har inget papper med mig idag faktiskt. Och har varit på resande fot och skottat snö sen typ 6 i morse. Så jag är lite sådär nollställd, men jag förlitar mig på dig, Torbjörn.
Du brukar ha bra minne så det går säkert bra. Ja. Nej, men jag tittar lite grann vad som har skrivits på Skogsforum sen i fredags då. Så var det, dels så var det ju en artikel om, eller det var Skogsstyrelsen gick ut med en ny statistik om barkborreskadorna.
Ja, just det.
Så du hade lagt upp en länk till den rapporten, var det väl då, att de, det har ju gått rätt mycket i medierna. Det har varit i både tv-soffor och i riksmedia och radio och allt möjligt. Så det har varit både den här veckan och förra.
Ja.
Om just att barkborreskadorna ger sig inte. De fortsätter. De har minskat lite i södra Sverige och ökar i Mellansverige. Det finns liksom ingen ljusning i änden på tunneln någonstans då.
Nej, ja, det gör det väl lite. För det är ju minskade skador. 5 miljoner fick de ihop i år. Det var väl 7 i fjol, ja, va? Och 8-9 året innan det. Så det är klart att det sjunker. Gör det ju.
Men i de områdena som har haft mycket skador nu, så finns det otroligt mycket barkborrar. För det är väldigt dålig liksom effekt av att rensa ut dem.
Ja.
Det mesta är kvar i skogen. Man jobbar inte med det helt enkelt. Man jobbar inte med att ta ut skadade träd. Nej,
väldigt bra exempel. Jag fick ju åka vända vid bommen här vid Otterbäcken, och så åkte jag in i en skogsbilväg och bara ställde mig in i en blandskog här. Och det är ju barkborreskador, ja, runt om med alltihop här. En död gran rätt fram, en toppruten gran mindre, och sen så står det en heldöd som är knäckt. Och så har vi en som faktiskt lever, men som 3 meter av toppen är borta på, död på.
Ja.
Så det syns ju nästan till överallt man är.
Ja, och de där står ju kvar. Barkborrarna är ju i barken eller i backen och övervintrar, och beroende på hur nästa år blir så är det en ny resa. Det är nya granar som går upp pipsvängen. Och...
Ja. Så är det. Nej, det är ju ett otroligt problem. Det är ju fruktansvärt tråkigt och tragiskt faktiskt.
Ja, och i de här områdena som var värst drabbade, jag tror att det var Sörmland och Örebro län, tror jag var.
Ja, det var det.
Typ 4-5 kubikmeter per hektar som är skadade. Så det är ju liksom, ja, barkborrarna klipper ju tillväxten i det här området nästan inte riktigt. Men det är ju en påtaglig påverkan i alla fall.
Ja, definitivt.
Ja,
nej, det kan man prata mycket om. Och jag vet, har vi tagit upp det i podden någon gång? Jag vet, vi har varit på det, både du och jag. Mest du, tror jag. Men just det här med att man kan framföra en hel del kritik faktiskt mot, i det här fallet, Skogsstyrelsen återigen. Då, att de har anammat en metod enbart för att komma ikring det här problemet. Och det är det här som de kallar för sök och plock. Alltså in med maskiner och hugg undan. Och de säger ju till och med rakt ut i olika, ja, det står ju i klartext att fällor fungerar inte.
Nej, det de bestämde de sig väldigt tidigt för, och det baseras ju på forskare från SLU som hade den åsikten att fällor kan.
Jag tror,
ja, men både SLU också, framförallt tror jag, för att det är ju där som skogforskare har gjort försök på senare år, de har varit inblandade, men innan dess så var det ju de forskare på SLU som sa att, och det var framförallt, sa de att det var inte ekonomiskt lönsamt, för att det skulle krävas otroligt mycket fällor.
Ja.
När de tittar på de tidigare försök som de gjorde, och det stora problemet som jag såg då någonstans i alla fall, det var att i de stora angreppen som var i slutet på 70, början på 80-talet i Värmland och Norge, så användes det ju massiva mängder med barkborrefällor, och där klingar ju angreppen av ganska så. Ja, det gjorde det ganska snabbt. Mm. När man började med fällfångsten, för de hade hållit på rätt länge. De började ju efter stormen 69 och så eskalerade de framförallt i Klarälvdalen då, där man hade problem med virkeshygienen i samband med barkningen och flottningsvirke.
Ja.
Så boostade upp det här och blev värre och värre hela tiden då. Men när de satte in massiv fällfångst så klippte man ju det här ut, angreppen då, rätt så snabbt.
Ja.
Och då säger då forskarna att det finns ingen forskning kring det, så det finns ingen vetenskaplig evidens om det var fällorna eller om det bara var att det blev bättre väder. Mm. Och så kan det vara kanske. Men det finns försök från andra länder, och Lettland till exempel har ju visat tydligt att de använder en strategi för fällfångst. Men det är liksom... Det ska man inte lyssna på.
Nej, det är lätt att bli konspiratorisk, men det känns som att det ligger en drever begravd i det här. lite så. För det, tittar man, Skogsstyrelsen skriver ju i sin rapport, när de tog beslutet om att använda sök och plock, så baserades det till stor del på en studie som Skogforsk hade gjort ganska så sent nu, 2020 tror jag, eller 2021.
Ja.
Och så säger Skogsstyrelsen då att fällorna fungerar inte. Så läser man studien som Skogforsk har, så märker man, så skriver de att fällorna fungerar. Men vi har inte statistiskt säkerställt det. För vi har, det är för litet, en för liten studie. Och det är ju riktigt beklämmande, kan man säga. För sen så var det, det fanns ju även, de hade själva Skogsstyrelsen tagit upp en studie som var gjord, en större studie i Italien, som visade på att skadorna minskade med 80% när man körde med fällor storskaligt. Och minskar man skadorna med 80% med hjälp av fällor, då vet det rackaren om man inte kan kalla att det funkar, va?
Jo, men då säger SLU att ja, men det var så lite begränsat område, här är mycket större ytor och så vidare. Och så det liksom... men efter Gudrun så gjorde Södra och Sveaskog, möjligtvis samma skogforsk, de gjorde försök nere i Götaland med fångstvirke, giftbehandlat fångstvirke tror jag det var, eller ja, för jag tror inte det var de här trattfällorna, det var något annat.
Mm.
Men någon form av fällfångst som visade sig att det fungerar, man gjorde det på rätt sätt, för det testar man lite olika varianter, och om man för nära hygges eller kanten på en färsk skog så hade det, då funkar det inte, eller kanske till och med var värre, men satte man det på rätt avstånd från hyggeskanten så funkar det jättebra och minskar angreppen då.
Ja.
Men liksom trots det så är ju, och det är så konstigt, för man liksom stek bort den här frågan. Och så har man valt den här sök och propp, och den metoden funkar ju inte i dagens skogsbruk.
Nej.
Alltså det funkar ju inte, för att förr, går det tillbaka till 70-80-talet, och kunde ju varenda skogsägare hade en såg och högg själv.
Ja.
Lite grovt förenklat, men allt högg som en motorsåg som man kunde gå in. Nu ska du göra ett traktdirektiv, du ska ha fram massor med data och grejer innan du kan köra ut en skogsmaskin. Och man ligger liksom med långa piper med avverkningsuppdrag som ska göras flera år framåt. Liksom, att då gå in och rycka in och köra ut en maskin för att ta 10 trä. Det liksom, det går inte, va?
Nej, men det går absolut. För det stör ju virkesflödet att hålla på och hatta runt.
Ja, ja.
Så...
och därför har man ju inte gjort det.
Absolut.
Och jag tror faktiskt att man var mycket effektivare på sök och plock i Götaland när angreppen bröt ut, för att det finns en större andel självverksamhet.
Ja.
Och man var lite mer på hugget där, att hugga ut. Sen var allt eftersom drevet med barkborre har gått norröver, så har man liksom släppt det mer eller mindre. Och det är mycket bolagsmark, och det är mycket liksom... Man allt avverkas av virkesköpare i princip.
Ja, precis.
Utan då tar man hela området, och då hur markägaren har sig fram i juni och säger, nu har jag jättemycket barkborreskada, ja, men då tar vi alltihop och så hugger man det i december eller något sen då, eller när barkborren har flugit ut.
Ja.
Så det är väl så det har funkat lite, tror jag.
Ja, precis. Ett debackel.
Ja, det är ingen framgångssaga, men det är ju Skogsstyrelsen som är myndigheten som har ansvar för den här frågan. De har verkligen inte lyckats med det här. Nu gnäller vi mycket på Skogsstyrelsen idag, men det kan nästan vara befogat.
Ja, det är det definitivt befogat. Det tycker jag.
Tycker jag.
Ja. Det finns det förbättringspotential.
De har inte haft styrfart där överhuvudtaget.
Nej. Nej, så är det.
Man har liksom trott på breda samverkanslösningar där ingen har haft något ansvar egentligen då.
Ja, och kanske för stark tilltro i den här stoppa borrarna-projektet genom att skogsindustrin är med och är en stark aktör i stoppa borrarna, så är det ju, känns det ju lite som att Skogsstyrelsen har skött det med vänsterhand, liksom att det får väl skogsindustrins projekt.
Ja, det sköter näringen.
Ja, precis. Det.
Lite så. Så är det. Men det kommer att fortsätta, och vi har ju inte haft någon mer som är 2018 sommar, tack och lov. Kommer det en sån till, så kommer problemen att bli, så kommer de att eskalera upp igen då, antagligen.
Ja.
Så det är bara liksom att hoppas på.
Det...
hoppas på nederbörd.
Ja, precis. Verkligen.
Det är väl det man kan önska efter.
Så är det.
Ja, när man annars den här veckan så kommer ju Handelsbanken med en rapport, skogsrapport.
Ja.
De har ju tagit upp den tråden också, att göra regelbundna rapporter. Jag har faktiskt inte lusläst den där. Jag har kikat lite på en del avsnitt där, och de konstaterar väl att trävarumarknaden tror de är i botten.
Ja. Ordet jantelag fanns inte med i den rapporten, va?
Nej, den var inte med faktiskt. Däremot pratar de mycket om EU. Nej. Nej, det pratade vi om förra veckan om Jantelag och Danske Banks rapporter.
Ja.
Nej, men de spår väl en liknande. De skriver ju att massa och papper och kartongsidan ligger ju på topp och bränslesidan också. De ligger på all time high nästan, eller är väl möjligtvis på väg ner då, men trävarusidan har nog, de tror att den har bottnat.
Mm.
I princip då, att den, och de ser väldigt ljust på trävarusidan för framtiden då, inte minst med hjälp av den stora efterfrågan som kommer driva fram med EUs gröna giv. Och skriver mycket om EUs olika regler och inverkan på svensk skogsbruk. Det är ganska intressant faktiskt. Och de gör det på ett ganska sakligt sätt, så att vi kanske ska länka in den, för den är alltså det är saklig bra information. Man kan tycka vad man vill, men de redovisar det på ett ganska rakt och bra osentimentalt sätt, tycker jag.
Ja.
Sen tar de upp en annan intressant sak ur ett finansmarknadsperspektiv.
Okay.
Hur finansmarknaden ser på skogssektorn och det här med biologisk mångfald. Mm. Och det har de tydligen intervjuat ett antal finans- eller kapitalaktörer då, kapital. Och de tror ju att det här med biologisk mångfald, där har liksom 51% angett att det kan bli det mycket viktigare, eller kan bli det viktigaste fokuset de har nästan, och 44% säger att det blir viktigare nu, så att 95% av kapitalplacerarna eller kapitalinstitutionerna, kapitalföretagen, tycker att det är biologisk mångfald är jätteviktigt.
Mm.
Och det där får ju påverkan, för att de har ju en kraftig påverkan över bolag i alla näringar, inte minst i skogen.
Ja, de sitter ju nästan på någon form av avpå-knapp. De styr ju.
Ja, lite så. Ja. Det är snabbt. Alltså, jag tänker att tar de stora skogsbolagen som Holmen och SCA och så vidare, så är det ju viktigare för dem att ligga rätt hos finansmarknaden än hos både leverantörer och politiker.
Ja, ja.
För att det är ju direkt av och på varje köprekommendationer eller börskurs och annat. Det är ju det de mäts på dagligen.
Ja, och så har du ju money talks. Det är ju det som gäller.
Ja.
Det, så enkelt är det. Man kan tycka vad man vill om det, men det är pengar som styr. Och ja. Börjar då de som sitter på pengarna och tittar på det här, ja, men då blir det ju så.
Ja.
Så enkelt är det.
Nej, och det är ju... Vi pratar mycket om det här, och folk tycker varför vi håller på miljömuppar oss och pratar om EU och om biologisk mångfald och kolsänker och allt möjligt. Så jag menar, om man tittar ut ur ankdammen Sverige på omvärlden och vilken perspektiv vi sitter i, så är ju de här krafterna som måste hanteras på något sätt. Och då kan man ju välja att se dem och agera efter det,
ja.
Efter bästa förmåga, gör det så bra som möjligt. Eller också kan man köra huvudet i sanden och säga att nej, jag fortsätter som vanligt. Jag vill inte att ni bryr er om vad jag gör.
Nej. Nej, men exakt så är det. Det är som en visdomstand. Växer den fram där, så sitter den där ända tills du tar bort den. Det går liksom inte att tro att jag har nog ingen.
Nej.
Utan den är där.
Nej, så ja. Till slut så måste man gå lite.
Ja.
Nej, men en sak som är intressant när man läser det, och det är väl också lite grann där formuleringarna avslöjer hur de här analytikerna ser på skogsbranschen, så skriver de att sammantaget att den här påverkan som finns från EUs sida, så skriver de, jag citerar direkt då, att det är en risk att svenskt virke kan stå inför relativt dramatisk prisuppgång.
Mm.
Ja,
det var
en risk att svenskt virke kan stå. Ja. Det är klart, ur ett industriperspektiv så är det ju en stor risk då att priset riskerar att gå upp.
Ja.
Men för en skogsägare och en entreprenör så är ju inte det ett stort problem. Skulle du säga att det är snarare tvärtom, att det är jättebra om priset går upp då.
Ja.
Att äntligen få sitt rätta värde.
Ja, ja, precis. Och speciellt eftersom vi lever med Europas lägsta virkespriser. Det är ju det här vi har tjatat om.
Ja.
Så det är ganska enkelt egentligen.
Och då blir det ju de industrierna som kan skapa mest värde som blir de som klarar sig bra.
Yes.
Och där kommer ju trävarusidan klara sig väldigt bra.
Ja, men de kan sätta på varsitt bananskal på foten och så bara liksom tar de sats och glider in i framtiden.
Glider iväg.
Ja, men så är det. Det finns inga stopp där. Ja. Och det är ju jättebra. Det är ju superpositivt. Ja, älskert.
Ja. Ja. Det blir en härlig fredag.
Ja. Jo, men det är jättebra. Så det, jag tror att... nej, det borde gynna skogsägarna väldigt mycket också, eftersom det finns ju en stark tradition i Sverige sedan lång tid tillbaka, just det här med i ryggraden sitter att man vill odla timmer. Man vill odla grovt och fint timmer. Och det är ju då det här kommer spela in. Det är som hand i handske.
Ja. Ja, nej, men vi hoppas på mer och bättre träförädling i Sverige så att vi kan kapitalisera på den fantastiska råvaran som finns.
Ja, det håller jag med om.
Så man kan ju hoppas att en sån här anläggning som du har bakom ryggen där, att den kan expandera och utveckla sin affär.
Ja, framför näsan faktiskt. Jag står och tittar genom skogen på den.
Ja, tittar jag. Du står med.
Ja, nej, men absolut.
Ja, du, jag tänkte på när vi pratar finansmarknad, det här är en paradox som jag hörde på radion igår, som jag höll på att ramla av stolen. För den var liksom, jag vet inte hur man ska förhålla sig, men den norska oljefonden är ju ackumulerade värden från Norges oljeaffärer,
ja,
som bara växer och växer i dessa tider när oljan har varit dyr, så har det blivit ännu mer pengar. Norska oljefonden äger, i alla fall enligt vad de sa på radion igår, så äger de mellan 1-1,5% av samlade aktievärdet i världen.
Ja.
Det säger lite grann om.
Ja, ja, och visst. Det enda som den här riksdags... Det har ju blivit en sån här viral succé, en klipp från riksdagsdebatt när en riksdagsledamot som säger att det är 30 000 miljarder eller något sånt här, va? Drar till med en sån här hejdlös siffra. Och jag hörde det här, någon som sa att det enda stället det stämmer på är oljefonden.
Okej. Lite åt det hållet. Ja. Nej, men de skulle gå in med lite hårdare, jag vet inte vad de kallar det, styrning eller kriterier för sina investeringar när de köper aktier. Och någon var kopplad till jämställdhet och sociala frågor, men en var ju att de skulle kräva att företaget ska ha netto noll utsläpp senast ett visst årtal. Alltså, norska oljefonden genererar alltså pengar som bidrar till koldioxidutsläpp när man pumpar upp fossilt kol och eller koldioxid och släpper ut i atmosfären, kräver av företagen man investerar. Det var lite paradox.
Ja, det är väldigt paradox.
Så konstiga världen nu för tiden.
Det är som att sitta med en Aladdin-ask och vägra bjubarna på jul ungefär. Jag äter själv.
Ja, lite så.
Socker är inte bra, man själv ska äta.
Nej, precis.
Ja, vi har väl alla varit där.
Kanske. Ja, det har vi varit.
Ja, så kan det vara.
Ja. På tal om koldioxid, du har, jag vet inte om du har skrivit något, men du har grävt mycket. Ja, du skrev nog lite grann om det här med kalhygget när det går över till att bli kol. Sänka ifrån att ha varit kolkälla. Det fanns en ny sån studie.
Ja, SLU kom med det då under veckan. Att de hade gjort en studie.
Du har 2 minuter på det.
Ja, nej, men det kan jag göra lite snabbt. För det fastnade jag för ganska... Jag fastnade av den anledningen att jag har läst tidigare studier. För det har gjorts ganska många studier av när kalhyggen övergår från att vara kolkällor till kolsänkor igen. Alltså att du tar bort all skog, det läcker du marken, sen planterar du och vid en viss ålder så får du ju en inväxning genom fotosyntesen som gör att det blir kolsänka igen. Och där hade SLU kommit en rapport nu i veckan och där stod det att hyggena blir kolsänkor efter 10 år. Och tidigare studier har ju sagt kanske någonstans i snitt 25 år. Ja. Så det var ju en liten snackis då naturligtvis, ända tills man började läsa det.
Det var stor skillnad.
Ja, fast det var ju, det blir alltså en definitionsfråga, för SLU hade ju räknat på att visst, hygget blir ju kolsänka efter 10 år. Och det står det i de andra studierna också, att ja, det blir de. Mm. Men sen finns det ju en kolskuld 0-10 år där det har läckt då. Och det ska ju, ur ett kolsänkeperspektiv så ska ju det jobbas upp. Och förbi.
Det ska sänkas först innan man kan räkna det som en nettokolsänka.
Och då tar det ju oftast ungefär lika lång tid till då. Så jag tror att den här studien ligger i linje med de andra studierna faktiskt. Fast...
Och då pratar vi 20-25 år om lite olika studieresultat.
Ja, någonstans där. Ja. Men jag tänkte göra en sak på det. Så jag... Jag har försökt få tag på han som står bakom studien och jag märkte faktiskt att han hade ringt mig igår när jag hade missat det efter stängning. Så jag ska försöka få tag på han till veckan, tänkte jag.
Men ja, då har vi mer att prata om nästa vecka.
Ja, det har vi. Vi får passa på att önska alla en trevlig helg.
Ja, det gör vi. Ha en bra helg i skogen. Hej då!
Hej!